Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ljusets vandrare, fortsättning på kapitel 3. Vi alla benrötor, väste Gracka fram på sakra, tirakernas karga språk. Det är någonting som stinker här, förutom vrakerna menar jag. De befann sig i tirakstaden Kias i Kasimbergen. Staden var byggd såväl ovan jord som under. Långt ner i djupen fanns tirakernas boplatser, gruvor och förråd. Ju längre ner de hade kommit till Kias, desto hårdare hade bevakningen blivit. Hit ner kom endast de som var betrodda av Kias, till exempel folk som var sändebud från stordrottningen själv. Det fanns en god anledning till den regeln. Rihanna såg ut över grottan i skenet av facklan som hon bar. De stod framför en mäktig grop, 50 alnar i diameter. Från gropen ledde ett antal gångar till vrakernas hålor. Det var bara en av många liknande grottor. I gropen vältrade sig ett tiotal vraker. Rihanna tvivlade inte på att de kunde ta sig upp ur gropen om de verkligen ville, men vrakerna verkade inte ta någon som helst notis om henne eller Gracka. Vrakerna var stora som trucker, men där upphörde likheterna. De hade kritvit hud täckt av kraftiga pansarplattor av ben och brosk, prydda med underliga tatuerade symboler. Rihanna kunde inte låta bli att undra över vem som egentligen hade vågat tatuera vrakerna. Deras långa armar slutade i tre långa fingrar med överdimensionerade klor. Deras huvuden saknade helt ögon och näsa. Istället hade de förstorade pannlober där ögonen borde ha varit. Deras vägvisare hade berättat för dem att pannloben innehöll särskilda hörselorgan som vrakerna använde för att orientera sig. Deras käftar var rikligt beklädda med sylvassa tänder. Hela grottan stank värre än den värsta kloaksmörjan i Tiban. Rihanna höll för näsan, men hennes vän verkade fullständigt oberörd. Grackas ögon lyste. Om dårarna här i Kias släpper loss vrakerna mot Kurnränkrågan kommer de blödiga dvärgarna inte att kämpa på vår sida. Rihanna frågade, hur skulle vrakerna överhuvudtaget kunna ta sig in i dvärgafästet? Gracka svarade, så här långt ner under marken är Kasim fullt av hål som en rutten ost. När de väl är redo och beredda på att dvärgarna slår tillbaka så behöver de bara knacka några hål. Rihanna nickade eftertänksamt. Betvivlar du verkligen Kias lojalitet? Vågar någon sätta sig upp mot stordrottningen och makta? Gracka slickade sig om ena beten. Fraktirakerna här har svårt att lyda. De är bångstyriga vildskallar. Maktas makt minskar. Schamanerna försöker dölja det med fuskverk och lurendrejeri, men det är tydligt för alla som har ögon att se med. Jag har väl anat det, men det finns fega maskar här som inte tycker om vår nya härskarinna. Om kriget i Talamur fortsätter att vara ett fiasko så kan fähuvudarna i Kias få för sig att handla på eget bevåg. Karsisa skickade hit mig eftersom jag har haft att göra med vettvillingarna här tidigare. Hundar behöver skrämmas till lydnad ibland. Rihanna såg sig om efter deras ledsagare, men de var alldeles själva. Ingen kunde höra dem över vrakernas vrål och grymtanden. Gracka slog ut med handen över gropen. Se på odjuren! Det här har ingen avel skapat. Någonting ger dessa varelser styrka, och det är inte makta. Hur kontrolleras de? Det var inte jag betrodd att få veta. Rihanna hade hört legenden om vrakerna. Oändligt aggressiva och fientliga varelser som saknade språk och vilja att kommunicera. Hur kunde egentligen tirakerna i Kias styra dem? Hur hade vrakerna tämts? Gracka såg sig om över axeln. Här kommer han, den tomma tunnan. Deras ledsagare, en tirak från Kias vid namn Thames, kom fram till dem. Thames såg stolt ut och sa: "Imponerande, eller hur?" Gracka tog tag i honom och drog honom tätt in till sig. Thames var större än henne, men han verkade inte hysa några illusioner om att kunna bruka våld mot Gracka och komma undan med livet i behåll. "Vrakerna får aldrig användas utan stordrottningens tillstånd", väste Gracka och höll Thames så nära att hennes betar snuddade vid hans. "Om det sker, oavsett vilken patetisk ursäkt du har, så kommer jag och min stam tillbaka hit och börjar nere vid din häl för att sedan såga dig i tu tum för tum. Är det fullständigt klart?" En smärtfylld min passerade Thames ansikte, men sedan nickade han ivrigt. "Det är mycket klart, Bindrak Gracka." Gracka knuffade bort honom. "Då är det dags att vi ser till att alla byrackor här i Kias har förstått det. Ta oss till din härskare." Thames bugade sig vördnadsfullt och ledde bort dem från gropen. Rihanna stannade till för ett ögonblick och såg tillbaka ner i vrakernas håla. Om det Gracka fruktade var sant, var det verkligen befogat att skicka tillbaka henne hit för att undersöka läget i Kias. Gracka och hennes närmaste hade tagits direkt från fronten i Talamur. Rihanna var både lättad och ledsen över det. Hon var en av Takalors krigare nu. Hon hade ingenting till övers för magikratin som hade förtryckt hennes livskamrat Hargan och hans folk så länge. Ändå hade det känts märkligt att slåss på tirakernas sida mot människor. Det hade inte varit problemfritt heller. 7 gånger hittills hade hon varit tvungen att slå ihjäl tiraker som inte kände igen henne, trots att hon bar både Grackas och stordrottningens tecken. Kriget hade varit skoningslöst. Magikerna och deras arméer hade kämpat väl, men ingen hade kunnat stå emot den väldiga härsmakt som Makta hade avlat fram. Knappt en månad efter det första slaget, då Talamurs huvudstad Antalamur hade jämnats med marken, hade kriget stagnerat. Västra Talamur hölls nu till största delen av Takalors armé, medan magikerna höll den östra delen och försvarade passen som trängda bergskatter. I bergen hade också tirakerna råkat i strid med dvärgar från den dolda staden Ikamrenkgård. Det hade inte underlättat det spända läget mellan tirakerna och dvärgarna. Rihanna visste från samtalen med Gracka att stordrottningen fortfarande hoppades mäkla fred med dvärgarna inför det stundande riktiga stora kriget. Den underliga solförmörkelsen hade uppenbarligen övertygat Takalors regent om att detta stora krig nu var väldigt nära. Rihanna själv hade ingenting till övers för gårdvärjarna. Grackas eget förband hade nästan utplånats fullständigt när tiraken hade lett ett vågat anfall mot Savira-passet och hamnat i ett dvärgiskt bakhåll. De hade slagit sig fria, hon, Gracka och 30-tal frakttiraker. Men i väntan på ett nytt förband hade Gracka skickats till Kias. Gracka och Tem stannade till för att se vad som uppehöll Rihanna. "Kom kvinna", vrålade Gracka. "Makta föraktar den långsamme." Nytt stycke. Återföreningen med Tzatzil Yorks blev inte den stora upplevelse som Pelk hade väntat sig. Tzatzil var trött och tärd. När Pelk berättade om Silas död visade den gamla antikrasisten inte några känslor. Pelk var medveten om att när far och dotter hade skilts åt vid dvärgafestet hade de båda vetat att det var för sista gången. Han kände att han knappast kunde klandra Tzatzil för hans brist på känslor. Så fort Pelk och Tzatzil hade uppdaterat varandra om läget, mestadels Pelk eftersom det enda Tzatzil hade att berätta handlade om en traumatisk båtfärd som var hård men slutade väl, då hade Engart läckt beslag på både Jomran och Tzatzil och försvunnit med dem. 7 dagar hade gått sedan Tzatzils återkomst och de äldre allvetarna satt i möten och planeringar hela tiden. Pelk hade kallats in för att klargöra några detaljer för dem vid 2 tillfällen, men han hade inte fått någon ytterligare information i gengäld. Det enda han visste var att de hade accepterat inbjudan från Liljans råd och att de inom kort skulle bege sig till Sunari för överläggningar. De hade slösat bort sin tid. Det var precis vad de hade gjort. Mörkerherrarna skulle snart vakna och avsluta det som stormens vandrare hade påbörjat. Pelk ville göra någonting. Han ville kämpa. Inte gå drälla eller spela brädspel med Karlis. Ofta tänkte han på sitt löfte till dvärgen Regrin och Dresinklanen. "Din kunskap måste bevaras, Pelk", hade Regrin sagt. "Du måste uppsöka Dresinfäste och tala med deras konung om jag inte överlever. Ta dig till Dresin Ränk Dresin eller Metras Ränk Dresin." Det sista Pelk hade sett av dvärgen var när stormens vandrares kastvindar slungade ut honom över Belus djungler. Det kunde ingen ha överlevt. I smyg hade Pelk försökt få tag på några dresindvärgar för att skicka ett bud med dem till Lamarck. Men det fanns inte en enda dresindvärg i Shadarians hopp. Han hade fått iväg ett brev till Metras ränk Dresin, men det hade varit kort och enbart nämnt att han hade information till kung Lamarck. Det var allt han vågade skriva i ett brev. Från att ha varit den som hade varit där när hela världens öde avgjordes kände Pelk att initiativet gled honom ur händerna. Han undrade vad klan Dresin egentligen gjorde. Var fanns Janna? Hur gick det för Rabiel i norr? Det var så mycket som han nu inte visste. Han umgicks ofta med Carlis och träffade även de andra som han hade skilts från i Kolon Ränk Gård Dresin. Den stumme Tardent, Taguk och Gorms, de våldsamma teraktvillingarna och legosoldaten Sebul. Ingen av dem hade sett Dara i Shadarians hopp. Kanske hade hon ännu inte hittat någon båt som kunde ta henne från Kasserion. Troligtvis skulle hon komma till Shadarians hopp till våren. Pelk hoppades att hon hade kunnat lägga sorgen över Yaram bakom sig. Mötet med vännerna blev ett kärt återseende och de satt ofta i långa samtal. Deras sällskap underlättade lite för honom, men han kunde inte helt undkomma sin tilltagande rastlöshet. Det här var dagen då de äntligen skulle bege sig till alverna. Nomarian hade sagt att deras sällskap fick vara högst 15 personer och Engart hade valt ut 15 personer noggrant. De tre antikvasisterna Engart, Norna och Tzatzil var självskrivna. Även Jomran och Pelk fick följa med. Ett tag hade Pelk fruktat att han inte skulle få följa med, men till hans stora lättnad verkar alla betrakta det som självklart. Även vaktkaptenen Sien och tre sirifaliska vakter följde med. Tardent och Sebul ingick i deras väpnade styrka, men Taguk och Gorms fick inte följa med. Engart hade bestämt hävdat att tiraker i Sinariskogen inte var en bra idé. Till Carlis stora besvikelse fick inte han heller följa med. De hade nog med beväpnade män, hade Engart sagt. De återstående fyra i sällskapet utgjordes av kabbalamagiken Martana, som Pelk hade träffat tidigare, samt två andra magiker ur samma orden, en man och en kvinna. De bar likadana kläder som Martana, men hade opraktiska vita mantlar istället för den svarta som Martana bar. Med dem följde också den mystiska gråkåpa. Pelk hade försökt fråga sin far, som ju ändå satt med på alla möten och förhandlingar, vem gråkåpa egentligen var. Men Jomran hade inte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Haft en aning. Engart litar på honom, hade Jomran sagt. Då gör jag det också. Den underlig Bumling var inte med dem. Den allmänna uppfattningen var att Bumling redan hade färdats i Sunari med Nomarian. Helei Turalian var inte heller kvar i Shadarians hopp. Läget i Asharien var bedrägligt stabilt. Visst hade mängden rövare och tiraker i vildmarken ökat, men friarlarna hade full kontroll och hade redan påbörjat omfattande vägarbeten för att kunna hantera den ökade mängden vatten på den numera bördiga Aschaslätten. Flodbäddar och raviner som inte hade sett vatten på årtusenden var nu fyllda till bredden. Det hade skurit av många färdvägar, men nu var ordningen i princip återställd. Det tog sällskapet bara 14 dagar att nå de väldiga forsarna vid Nada. Det var början på den fjärde månaden, gräsmånaden, och kvällarna var oväntat kalla. De tog in på ett litet värdshus och efter en stärkande middag satt Cecil och Pelk kvar vid ett ensamt bord. En bit längre bort satt Engart och Gråkåpa i djupa samtal. Genom de stängda fönstren hördes järnforsens brus. Den gladlynte värdshusvärden serverade både dem och de andra öl medan han pladdrade. Ni förstår, en gång i tiden var det här en stor stad. I mitten av Nevo låg den. Känner ni till Nevo? Ja, där fanns Nada i alla fall, centrum för allt som hände. Pelk suckade och smuttade på sin öl. Han såg tveksamt på den. Jomeran låg redan och sov på rummet, men var det verkligen rätt mot honom att Pelk nu satt och drack? Det här var den sista ölen, lovade han sig själv. Inte mer. Värdshusvärden skakade på huvudet. Men nu, ja, ni ser själva. Jag får inte många gäster hit nu. Nada är litet och det finns fler hus här. Bättre hus. Det är mest främlingar som kommer hit. Sådana som inte vet bättre. Men en gång i tiden, då var Nada storslaget. Pelk kände sig rätt säker på att värdshusvärden drog samma harang för alla gäster hade gjort så under lång tid. Det var ingen vidare bra marknadsföring. Engart såg irriterat upp från sitt samtal och reste sig upp. Min gode herre, vi är från allvetandets brödraskap. Var och en av oss vet mer om Nada än vad du någonsin kommer att göra. Var snäll och var tyst. Stör oss inte mer. Ursäkta herrn, mumlade värdshusvärden. Fint folk, jag förstår. Jag kan ju ägna mig åt mina sysslor. Tro inte att jag har lite att göra. Tro inte det. Var tyst bara, sa Engart och satte sig ner igen. Värst var han var vresig, viskade Pelk till Cecil. Den gamla allvetaren log. Man stör inte Engart Silverstäd ostraffat. Det blev tyst ett tag förutom forsens brus och det viskade samtalet vid det andra bordet. I övrigt var rummet tomt. Värdshusvärden hade strategiskt dragit sig tillbaka. Jag har en fråga, sa Pelk. Jag kanske har svaren, sa Cecil. När vi var på skeppet beskrev du mig som din arvtagare. Gäller det fortfarande? Jag menar, med tanke på allt som har hänt. Sila, sa Cecil och rösten grumlades. Hon var allt jag hade. Nu är det bara kampen kvar. Jag lever vidare enbart för att besegra mörkret. Det är allt som håller mig uppe. När allt det här är över ska jag stilla somna in. Och vem vet vad som händer sen? Kanske får jag se henne igen. Pelk kunde se hur den gamla allvetaren åldrats märkbart på kort tid. Ögonbrynen var buskigare, rynkorna var djupare och näsan spetsigare. Är det inte ganska väl dokumenterat vad som händer när Cecil ströks över hakan? Skägget han hade odlat för klan Dresins skull var borta. Ett långt krökt finger höjdes framför Pelk. Bara den dåraktige tror att han vet allt. Det stämmer, sa Pelk. Ja, det gäller, sa Cecil. Det gäller nu och det gäller i all evighet. Kampen mot mörkret får inte sluta bara för att åldern eller fienden tar mig. Alla mina dokument finns i ett dolt valv i högkvarteret. Endast antikvasisterna vet var det finns. Nona eller Engart kommer att visa dig när det är dags. Nytt stycke. För andra gången i sitt liv stod Pelk inför den väldiga Sunariskogen. Träden sträckte sig så långt ögat kunde nå åt både norr och syd. Här i skogens östra delar var allting annorlunda från den snåriga vildskog de hade tagit sin tillflykt till när de flydde från Västerbrygge. Skogen här var öppen och ljus och nästan inbjudande. Det var glest mellan de höga serneträden och den kraftiga undervegetationen var välvårdad, precis som att någon skötte om den. Pelk kunde inte låta bli att få känslan av att skogen hälsade honom välkommen, att den ville att han skulle träda djupt in under lövtaket. Han stannade till och han njöt av vårens dofter och ljud. Det här är den sjungande trädgården, sa Cecil allvarligt. Det är en fristående skog, men den ses vanligtvis som en del av Sunari. Det bor många kirialver här som sköter om skogen. Sjunger trädgården, sa Pelk förvånat. Nej, log Cecil, men kiria sjunger ibland. Jag tror inte att vi kommer stöta på dem så här nära Nada dock. Bara en vakt senare hejdade Engart sällskapet. Här slår vi läger. Redan, sa Cecil. Vi bör invänta vår eskort innan vi ger oss in i alvernas rike, sa Ingart. Vi har relativt gott om tid. Med gemensamma ansträngningar slog sällskapet läger och gjorde det bekvämt för sig. Det var en sorglös kväll, den här sista kvällen. De åt gott och talade länge samman. Pelk spelade på sin flöjt medan vaktkaptenen och den kvinnliga magen underhöll dem med sång. Det var med ens som att de hade nått sitt mål och att allt skulle bli bättre från och med den här dagen. De hade aldrig väntat sig en natt som den som komma skulle. Nytt stycke. Han behövde varken dricka eller äta. Han behövde aldrig sova. Hans gyllene hud kunde inte genomborras av något världsligt vapen. Vinden lydde hans minsta vink. Han var en inkarnat av mörkeherren Xinu, en av de mäktigaste varelserna som någonsin hade hemsökt världen. Ändå kände han obehag på den platsen där han nu stod. Han befann sig i sydöstra Takalors tätaste djungler dit öns invånare sällan färdades. Stormens vandrare hade stött på dryader och skogstroll längre västerut, men just den här platsen verkade även skogens egna varelser undvika. Han kände sig märkligt lättsinnig, som att han var på väg att glömma sitt livs stora uppdrag. Som att han inte var den han var, utan bara en förvirrad yngling, vilse i regnskogen. Det hade blivit natt i djungeln. Han såg sig om. Flatträden stod tätt här. Tidigt på dagen hade solen skymts av deras grenhärvor och det rika lövverket. På marken fanns underliga växter som han inte kände namnen på. Luften stank av en oren doft som han inte kände igen, och den skulle ha varit svår att andas för någon som behövde andas. Varför var han egentligen här? Vad ville han? Vem var han? Ragan? Han var långt ifrån Malasarsjöns förunderliga vatten nu. För första gången i detta liv kände han sig trött och förvirrad. Skulle det inte vara väldigt skönt att sätta sig mot ett träd och vila lite? Kanske tänka efter? Han satte sig ner och gjorde det så bekvämt för sig som möjligt. Han tog av sig de flesta av de tirakkläder som han hade maskerat sig med, och sen tog han upp en växt från marken. Han studerade växten med stort intresse. Det var en liten blomma med hopvikta blad som luktade underligt. Den var med all säkerhet väldigt giftig. Plötsligt bröt månljuset genom lövverket och en ljusstrimma la sig som ett täcke över honom och blomman. Till hans stora förvåning slog blomman ut sina blad som att den hälsade själva månen välkommen. Då blev han medveten om att han inte längre var ensam. En liten tirak, knappt fullvuxen, satt lutad mot samma träd. Det där är månpärlan, sa tiraken lugnt. Stormens vandrare såg förvånat på den unge tiraken. Månpärlan? Blomman, sa tiraken och såg roat på honom. Jag lämnade den här förra gången. Det gör mig glad att den har överlevt. Stormens vandrare visste inte vad han skulle svara. Men det här finns inte kvar, sa tiraken och strödde ut någonting ur sin ficka. Sen rörde han vid marken med sin utsträckta hand. Ur marken kom grässtrån, svarta som den mörkaste natt. Målmedvetet stretade de uppåt tills de blev en halv an långa, och där de växte sig stora började den vanliga undervegetationen dö. Snart var hela gläntan full av det svarta gräset och resterna av den döda undervegetationen. Stormens vandrare satt stilla, trollbunden av skådespelet. Tiraken skrattade till. Hans röst var märkligt ljus. Sen knäppte han med fingrarna framför ögonen på stormens vandrare. Hallå, det är dags att vakna, Xinu. Det är inte dig jag ska föra bakom ljuset. Han klappade stormens vandrare på axeln. Välkommen till mitt hem under denna vår gemensamma resa. Välkommen till psykotropins hjärta, själva skärningspunkten mellan min värld och deras i denna förändringarnas tid. Stormens vandrare tog sig samman och reste sig i sin fulla längd. Han såg till sin förnöjelse att han var betydligt större än den lille tiraken. Fegor bedragaren, Fegor lögnaren, ni är kallad till denna värld. Tiden är kommen. Xino kallar er att fullgöra era plikter. Fegor reses också upp och såg sig omkring med sorgsigt leende. Det var inte det här jag ville, frände. Jag lider med dem, på mer än ett sätt. Men, nåväl, låt oss förmörka drömmar och dväljas i lögner. Fegors ögon började lysa iskallt vita och han bredde ut sina armar som för att omfamna hela världen. Stormens vandrare tog ofrivilligt ett steg bakåt. Med ens bleknade månen, som att den hade tappat en del av sin lyskraft, och Stormens vandrare kände hur en skugga föll över världen och över alla levande varelsers sinnen. Fegornatten hade börjat.